Observera att avgörande delar ur boken Söndagsvägen avslöjas. Tidningen Expressens första sida den 28 juli 1965.
Kickan Granell gjorde ett desperat försök att ringa polisen innan hon mördades. Hon hindrades av mördaren. Flickan överraskades av den okände mannen när hon låg naken i sin säng i föräldrarnas radhus i Hökarängen i Stockholm. Valde mördaren ut sitt offer bland tre flickor, det vill säga tre grannar i samma radhuslänga?
I Söndagsvägen berättar Peter Englund om en mordutredning som var gigantisk 1965, men är bortglömd idag. På det sättet har både gärningsmannen, utredarna och inte minst mordoffret bleknat i vårt minne. Men berättelsen om brottet på Söndagsvägen 88 i Hökarängen är fylld av färgstarka karaktärer. De ska vi koncentrera oss på nu.
Ord som ofta används av människor som försöker beskriva Kickan är citat käck och glad, slutcitat. Eller citat trevlig och pigg, slutcitat. Eller spontan. Ett annat återkommande ordpar är liten och blond. Eller liten och söt. Det säger inte så mycket, förutom att Kickan Granell var under medellängd. Hon tyckte själv att hon var lite för tunn, för mager. Ett utseende var viktigt för henne, både hennes eget och andras. I rummet finns tre speglar. Förutom den där handspegeln och toalettbordets stora spegel står det i fönstret en liten pigtittare som verkar vara vit.
Är Kickan Granell en typisk ung svensk kvinna 1965?
Nej, inte riktigt. Det finns drag hos Kickan Granell som är väldigt 1965. Alltså till exempel att hon gillar en viss del av modet, tyckte hon väldigt mycket om. Det nya modet, hon tyckte om liksom korta kjolar.
Kickan Granell beskrivs såklart mycket mer ingående i Peter Englunds bok. 1965 är en brytningstid där unga markerar skillnad mot äldre generationer med musik, kläder och värderingar. Men bara för att Kickan Granell är 18 år så är hon ingen stereotyp.
Men andra saker tyckte hon inte om. Men hon var inte förtjust i det här som då var ett alldeles nytt mode, alltså långt hår på män. Det gillade hon inte.
Modsfrisyrer alltså?
Ja, modsfrisyrer, det tyckte hon inte om. Hon hade en rätt uttalad liksom så här filmsmak. Hon gillade inte många såna här filmer som var väldigt populära då, som till exempel de här konstiga Åsa-Nisse-filmerna. Hon tyckte att de var botten på något sätt. Alltså en del av musiken tyckte hon var bra, inte all musik. Hon gillade Beatles, inte andra av de här svenska grupperna. Så att det var någon som hon framtonade inte på något vis som en sån här kliché då, som någon som bejakar allting som finns där i 60-talet. Utan det här är någon som en människa med en egen smak. Tyckte om vissa saker, tyckte inte alls om andra saker. Så, ja, nej, jag skulle inte kalla henne typisk på så vis. Just därför att det fanns vissa delar i samtiden som hon inte alls bejakade.
Hejsan Gugge. Tack snälla för ditt brev som jag nu äntligen ska försöka besvara. Det är verkligen på tiden, eller hur? Men om jag ska vara ärlig så har jag faktiskt haft mycket att göra. Två kvällar i veckan pluggar jag. Den ena skriver jag maskin och den andra stenografi. De andra kvällarna så måste jag plugga och även sova någon gång. På nyårsafton ska Janne och jag förlova oss. Nu blev du allt snopen va? För två veckor sedan såg jag Drop In på tv. Då var din käre Gunnar med, om du nu kommer ihåg honom. Han spelade i The Mascots. Men fy sjutton vad han såg ut. Inte dugg snygg längre. Men han spelade riktigt bra i alla fall. Nu slutar jag för den här gången. Hoppas att du inte är för arg på mig bara. Mina föräldrar hälsar så hemskt mycket till dig och hoppas att du trivs och har det bra och att de snart får se dig. Janne hälsar också och säger att du ska vara försiktig med alla killar. Pussar och kramar. Kickan.
Hon är ju väldigt ung, men vad vet man om hennes planer för framtiden?
Ja, det går att pussla ihop dem några år framåt sådär. Hon ville ju... Hon var ju väldigt initiativrik sådär, väldigt, som man säger nu, driven. Hennes pappa då, hade ju, han hade nog lite hette, tror jag, lite grann ett underlägsenhetskomplex. Han jobbar ju i klädaffär. Han ville ju ha henne, att hon skulle gå latinlinjen. Hon började gå latinlinjen, men hon, det ville inte hon alls. Det var väldigt mycket bråk mellan henne och pappan om vad hon skulle och ville göra. Och hon ville absolut inte läsa latin. Efter en väldigt massa konflikter så fick hon sin vilja igenom. Och hon ville börja arbeta. Hon ville sätta igång med sitt liv. Och hon hade redan börjat, hade haft olika jobb som läkarsekreterare. Hon var väldigt uppskattad där. Men hon ville utbilda sig till sekreterare.
Går du få någon uppfattning om hur seriöst det är med pojkvännen?
De var ju förlovade. De var seriösa båda två. Jag tror att en del av det här, att nu vill jag komma igång, jag vill inte plugga någon mer. Hon ville flytta hemifrån, hon ville flytta ihop med sin kille, hon ville gifta sig.
Tycker du om Kickan?
Jag tror att jag definitivt skulle ha gjort det. För det är också slående att hon var omtyckt. Och att hon uppenbarligen också hade lätt att ta folk. Hon hade ju humor. Det går ju igenom i väldigt många beskrivningar.
Ibland så får ju böcker i den här genren kritik för att brottsoffren kommer bort. Mm. Hur har du resonerat kring det när du har skrivit?
Nej, det finns ju ett problem med det. Och som jag skriver i boken också, så att det är oftast så att säga brottsoffret är förutsättningen för den här typen av berättelse. Samtidigt som det brottsoffret är oftast den som inte har någon egen röst. Och det hör ju del till sakens natur. Och det är ju någonting som jag har slitit med och försökt jobba med det här. Men jag har försökt vara noga med att jag är intresserad av henne som en individ. Inte som en typ. Medan då den man hon råkade komma i vägen för. Att jag inte är intresserad av honom som en individ, men bara som en typ. Så att jag försöker balansera det också. Balanserad också på det viset. Och jag har ju försökt, jag blev väldigt glad när jag hittade ett avtryck av hennes egen röst. I arkivmaterialet så fanns några kopior av ett brev. För allt personligt material som tillhör henne återlämnades till familjen, till föräldrarna, när undersökningen var klar. Och det är förkommet nu.
Vilket är svårast, att beskriva en relativt vanlig svensk kvinna 1965, eller att beskriva en drottning som levde för flera hundra år sedan? Ja, det... Alltså i en tid som läsaren inte vet någonting om eller väldigt, väldigt lite om.
Ja, jag vill nog påstå att de kanske är lika svåra. Det är alltid svårt det där. Man måste närma sig den uppgiften alltid med väldigt stor ödmjukhet, tycker jag. Och inse att du kan aldrig uttömma en människa och säga, och liksom platta ut henne med en formel och säga, detta är den här människan. Du måste alltid lämna utrymme för komplikationer. Man måste alltid försöka se till att de blir avrundade karaktärer. Det är människor av kött och blod. De har sina starka sidor, de har sina svagheter, de har sina idiosynkrasier.
När Kickans döda kropp undersökts av rättsläkare den 28 juli 1965 är utredningen av hennes död en mordutredning. Peter Englund läser.
Den som ledde operationen var den erfarne kriminalkommissarien G.V. Larsson. En lång, tunn, allvarlig karl. Dyster rent av. I övre medelåldern med örnäsa och långt magerlagt ansikte. Larsson var chef för första roteln, eller som den också kallades, våldet. Den som hade hand om de grövsta brotten. I första hand mord, men även dråp, rån och liknande. Och där många av de bästa och mest erfarna kriminalpoliserna gick att återfinna. G.V. Larsson, alltså Gösta William Larsson, det var en man som hade gått långa vägen. Och som börjat som polis, patrullerande polis under kriget. Och sedan stigit upp i graderna. Alltså att han var väldigt erfaren, han hade ett fantastiskt rykte. Under hans ledning så hade den här våldsroten, de klarade upp 80-85% av alla sina fall. Inte minst var han erkänt skicklig just som förhörsledare. Han ansågs vara Sveriges bästa förhörsledare. Han är ju väldigt stillsam. Han gjorde ju en poäng av att aldrig höja rösten någonsin. Det här är ju en polis då som jag tror att, åtminstone sedan han blev kommissarie, jag har aldrig sett en referens till att han överhuvudtaget bar pistol. också hade ett väldigt starkt människointresse. Som man ser i hans memoarer också. Det här är någon med en väldigt stark empatisk förmåga. Och den empatiska förmågan gäller givetvis offren. Men han har också en väldig förmåga att också omfatta gärningsmannen med förståelse. Att det är en väldigt viktig del av hans förhörsteknik. Att han försöker förstå vad som egentligen ligger bakom. Ett skäl till varför Larsson blivit en sån framgångsrik mordutredare var att han inte bara hade ett öga för människor utan att han även besatt ett genuint intresse för dem. Hans tålamod, bonförnuft och stillsamma inlevelseförmåga gjorde att han kunde se ett begånget brott även ur gärningsmannens perspektiv.
Så kommer ju Sjöwall Wahlöö ut med sin första bok också.
Just det.
Och i deras böcker så är det ju en ständigt poäng det här med att det är fel att polisen förstatligas. Det är ju närmast en besatthet hos dem. Märks det i utredningen av Kickan-mordet på något sätt?
Nej, det här med förstatligandet av polisen, det är ju väldigt nytt när Kickan-mordet inträffar. Och det är ju inget problem att hitta kritiska röster till att så har skett. Och man kan se en del av polisens utrustning, alltså att en del håller fast vid sabeln och sånt där. Att det är lite grann, det är någon sån här symbolisk, eller jag tolkar det som hos vissa av de här ordningspoliserna, en symbolisk protest mot det här förstatligandet av polisen. Det var inte populärt bland poliserna. Jag tror inte att det hade någon effekt på själva utredningen, så därför så har jag inte tagit så mycket med det här. Jag nämner det, men jag tror inte att det påverkade utredningen som sådan.
Det här med att det är en liten grupp poliser som ska försöka lösa det tillsammans, där du har flera stycken som är legendarer, Lange och G.V. Larsson och sådär, gör det historien lättare att berätta för dig som författare att du har den lilla sammansvetsande gruppen som ska lösa det här väldigt svåra spaningsmordet?
Alltså ja och nej, det svåra med det är ju att det är en väldigt stor grupp. Alltså på så vis. Det är ju G.V. Larsson som leder utredningen. Och sen så finns det ett antal personer som spelar en rätt stor roll i den. Alltså Vincent Lange vad det gäller det kriminaltekniska. Torander spelar roll. Den här Blomberg som leder undersökningen. De här två poliserna som liksom är den som ska kolla upp det här spåret. Att det är ju lite grann att jag ändå har försökt få fram och visa att det här är ett kollektiv. Och där jag egentligen, det har varit svårt därför att jag hade egentligen kanske velat ha med ännu fler namn på poliser, men att jag tror några gånger så plockar jag bort det därför att det blev för förvirrande. Så en av poängerna med den här boken, det är just att det är ju inte G.V. Larsson som sitter och får en snilleblixt som löser det här, utan det är ju verkligen ett kollektiv.
I förundersökningsprotokollet flyger namnen på män i utredningsgruppen förbi. Otto Holm, Arne Irvell, Bo Johansson, Gerald Maxén, men också en kvinna som bland annat får gå igenom familjen Granells telefonkataloger i jakt på anteckningar, understrykningar eller andra spår. Hon heter Aina Knecht Bergman.
Jag snubblar ju över henne, det är ju faktiskt i G.V. Larssons egna, i G.V. Larssons memoarer. Och hon var ju erfaren och hade ju arbetat länge då, men hon började ju också precis som G.V. Larsson, hon började som ordningspolis, eller polissyster som det heter. Så att jag tyckte hon var intressant. Det är ju en sån här person också som är helt försvunnen. Jag tror att då tyckte jag, ja men då kan jag lyfta upp henne. Också lyfta upp henne därför att hon var den enda kvinnan, och jag vet också att G.V. Larsson uppskattade henne väldigt mycket. Bortglömd.
I juli och augusti 1965 är polisjakten mycket intensiv och tar stora resurser. 25 poliser med 600 letar spår ute i Skönstaholm, området där Kickan har bott. Vänner, fästman, familj hörs. I romaner talar man om karaktärer. I Söndagsvägen är personerna verkliga. Kickan Granells granne och vän har blivit till kött och blod när Peter Englund även intervjuat henne. Hon heter Lillan Sundin.
Ja, Lillan spelade stor roll i utredningen, för hon var den sista som träffade offret innan gärningsmannen då förstås. Och hon hade ju också en massa kunskap om Kickan. Hon hade kunskap om området och sådär. Hon bodde ju grannar. Och hon hade ju också blivit själv utsatt för en sån här. Det var ju stora problem under den här tiden. Just med sån här blottare, folk som trakasserade, följde efter kvinnor, våldtäkter och sånt där. Så att, det förekom ju rikligt mått under den här tiden också. Så att Lillan spelade en stor roll i undersökningen, bland annat därför att man via henne fick det första, vad man trodde var signalementet på gärningsmannen.
Mm. Var det givet att du skulle ta kontakt med henne?
Det låg lite grann som en spärr. I och med att hon var så, hon var ju med och var en av de som hittade kroppen. Hon var också väldigt utsatt i och med att hon var ju själv väldigt rädd då. Det var ju hennes berättelser om den där mannen som hade förföljt henne som gjorde att då Kickan låste in sig och var rädd i sitt hus. Så att det kändes inte roligt sådär när jag till slut tog mod till mig och ringde henne.
Vad sa du?
Nej, jag förklarade vem jag var och sådär. Först kollade jag att hon var rätt person sådär. Och så förklarade jag liksom vad jag gjorde och vad jag höll på att jobba med och undrade om hon skulle kunna tänka sig det, så prata om det och om vi skulle kunna träffas, och jag fick intervjua henne och sådär. Hon ställde ju en massa frågor och som jag tycker alla var väldigt rimliga. Liksom, men varför ska du skriva om det här? Det är ju ingen som kommer ihåg det här fallet.
Innan Peter Englund skrev Söndagsvägen var fallet Kickan Granell som sagt nästan bortglömt. Annat var det när det hände. Flera kvinnor som kommit in med tips om att de blivit överfallna har fått titta i vårt fotoregister över sexualförbrytare. Så säger kommissarie G.V. Larsson om den så kallade fotospaning som bedrivs i början. Och Lillan Sundin, som var så nära Kickan, hon intervjuas av bland annat kvällstidningen Expressen. Det kanske var mig mördaren var ute efter hela tiden, säger hon till tidningens reporter Roland Aldeheim. En legendarisk kriminaljournalist som givit upphov till tusen och åter tusen av Expressens första sidesnyheter.
Media får ju bananas alltså. Det blir ett enorm uppståndelse kring det. Så att det dominerar ju under en lång tid, så kommer det dominera första sidorna. Och även faktiskt då givetvis på kvällstidningarna. De slår upp det jättestort. Och sen har de det, alltså det är uppslag, det är massor med sidor. Även morgontidningarna bevakar det. Och det förekommer även i radio och tv. Det har nog egentligen inte varit lika stort varken förr eller senare. Höll jag på att säga, på den här sidan av Palmemordet då givetvis. Just därför att tv hade fått ett enormt genomslag. TV-nyheterna sökte fortfarande sin form. Så att i tv-nyheterna, om man tittade på Aktuellt vid den här tiden, då kunde man alltså hitta då världsnyheter, stora saker som har hänt i världen, samtidigt med någonting som måste betecknas som klart, alltså Stockholms lokalnyheter från Stockholm. De är väldigt blandade mellan högt och lågt. Och då kunde man också lägga ner väldigt mycket tid på att bevaka ett enskilt mordfall i en förort. På ett sätt som man inte gjorde senare, som man inte gjort senare, som rent liksom pressetiskt så gör man det inte längre på det sättet. Eller bara just här att man intervjuar folk, till exempel att Lillan blir intervjuad i Aktuellt då. Och hon är fortfarande i chock. Hon är ju precis, jag menar, det har inte gått ett dygn sedan hon var med och hittade kroppen. Och hon får en mikrofon under näsan där och intervjuas i Aktuellt. Det var en dramatik kring det här som just det här fallet fick, som var lite grann nytt.
Men är det här mordet en knäck mot Sveriges självbild?
Ja, alltså jag säger, det är någonting som händer i Sverige. Det händer saker framåt den här svala sensommaren 1965. Då kommer ett antal olika händelser som just genom att de uppmärksammas så mycket av media, så tror jag att de kommer att påverka den svenska självbilden. Det tror jag. Inte det här med det här mordet då, som i sig var ju väldigt lockande, rent dramaturgiskt. Alltså ung, oskyldig kvinna hittad sexualmördad hemma i sin säng. Sådär. Det var liksom kittlande i sig, och därför slog man upp det stort. Och att det också fanns en klar risk, och det sa ju poliserna själva också, det fanns en klar risk för en återupprepning. Det var därför också det fanns en känsla att vi måste lösa det fort, för att han kan slå till igen. Men sen samtidigt så inträffade en del andra saker den här svala sensommaren som påverkade det. Man la de här sakerna på varandra. Alltså det var det här spektakulära så kallade grodmansrånet nere i Göteborg. Rånar i grodmansdräkter som skjuter kors och tvärs sådär. Det väcker uppståndelse, det äger rum samtidigt. Och sen har vi då Hötorgskravallerna. Och det är också kravaller också i andra svenska städer. Allt det här, när det här kommer samtidigt. Ingen av de här sakerna är egentligen märkvärdiga i sig. Men de blir märkvärdiga därför media lyfter fram dem. Vad är det som håller på att hända med det här landet? Någonting håller på att hända, någonting håller på att gå fel med i Sverige.
Stämningen i Stockholm på sensommaren 1965 visar sig vara uppskruvad.
Man kan ju säga att den här oerhört upphetsade rapporteringen, att den ställer ju till det på så sätt att när man börjar begära in tips, och polisen är ju inte beroende av tips, så får man ju in så fruktansvärt mycket tips. De drunknar ju i dem, nära nog. Och jag vet, läser man Sjöwall-Wahle så finns det en hel del ironier över det här med stora detektiven allmänheten, och att det kommer ju in, det mesta är ju bara strunt. Och så är det ju här, alltså gånger 10. Det liksom ställer ju till det i systemet. Och jag har ju suttit och tittat igenom de här tipsen. Och en del är ju bara helt skogstokigt. Alltså, en del är ju riktigt galet att det kommer sådana här tipsbrev från Göteborg skrivna på runskrift och sånt här. Andra är ju helt fantasifulla. Det är ju bara sådana här, Agatha Christie-teorier som dyker upp. Att egentligen så är ju någon inblandad och det är någon sammansvärjning mellan den och den vittnet som egentligen är en knarkslangare och sådana här saker. Bara helt galet. Men också som är helt irrelevant, någon som kommer på att, ja, det är någon kvinna som säger något sånt här ungefär så här, att ja, för 2 år sedan så såg jag någon som jag tror var en fönstertittare. Men han kan ha varit epileptiker också. Alltså, tack vare den här oerhörda bevakningen ni får i media, så alla som tror sig kunna säga någonting om det, ja men de dyker upp och lämnar in, kommer med några uppgifter som är ju, de mesta är ju bara helt värdelösa.
Vid det här laget i Peter Englunds arbete har han fått tag i sumpen, alltså den del av polisutredningen som inte kommer med i förundersökningsprotokollet, överskottsmaterialet.
Ja, den är gigantisk. Alltså själva sumpen är ju på 28 kapslar. Och det är ju kapslar, de är ju liksom, det är ju ett par decimeter alltså. Enormt material. Är det ett enormt material? Och det mesta är ju liksom, det, är ju, ja, det mesta leder ju inte någon vart. Det är samma som att man var ju tvungen att gå, man gick igenom varenda som hade arbetat där. De gick igenom alla hennes gamla klasskamrater tillbaka in till liksom nian och sånt där. Vilka var det som åkte på den här skidresan till Åre? Ding, 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 gå igenom dem. Träffa någon, hon åkte på någon, tror någon svävkurs där någonstans i Västergötland. Träffa någon där, gå igenom. Alltså det är ett gigantiskt material. När man börjar undersöka den här brottsplatsen så inser man att någonting är fel. Därför att den är så ren. Och sen när poliserna ska börja lösa det här så har man har ju till en början väldigt svårt att bara ta reda på hur har hon dött. Och när man obducerar henne hittar man ju inget spår. Och man får klart för sig att det är någonting. Hon är inte stryp, men det har någonting med luftvägarna att göra. Men man hittar ingen dödsorsak.
En av utredarna drar sig till minnes ett fall där en ung flicka i en annan Stockholmsförort har drogats med kloroform. Det blir högintressant. Analyser på Statens kriminaltekniska laboratorium visar att Kickan Granell har dödats just av det medlet.
Som en svårrubbad populärkulturell kliché hade kloroform en fortsatt stark plats i det allmänna medvetandet. På tv, i filmer, deckarlitteraturen och radioprogram gick det och går. Det är ofta att snubbla över en scen där skurken smyger sig på någon bakifrån, sätter en trasa över offrets mun och näsa, varefter den sistnämnda omedelbart blir vilje, hjälp och medvetslös. Kloroform användes ursprungligen, var ju ett bedövningsmedel. Vid det här laget så använder man inte längre det medicinskt. Det användes av fjärilsamlare. Man skulle då avliva fjärilarna och då satte man dem i en burk med en liten tuss med kloroform och så dog de av det. Det var rätt vanligt medel, upptäckte man efter ett tag.
Hade ni det hemma?
Jag tror att vi hade det. Sådär, att det stod en sån här en brun flaska med svart kork. Och jag tror den försvann i de här när det här hände.
Folk lär sig av filmer och böcker hur man ska göra, till exempel med kloroform. Då spelar det mindre roll att kloroform är en nyckfull och opålitlig metod för att söva någon. Att medlet är svårdoserat och potentiellt dödligt.
Fakta och fiktion är centrala kategorier i allt mänskligt. De är meningsfulla så länge som de hålls isär. Och vi gör vad vi kan för att respektera gränserna dem emellan. Bara för att vi ibland kan ha svårt att skilja dem åt betyder det inte att skillnaden dem emellan kan ignoreras eller ej sökas.
Det där är intressant tycker jag. Jag kommer ju ihåg kloroform från Tintin.
Aha.
En gång per album är det någon som blir sövd med kloroform. Kan du prata lite om just det här rundgången som du beskriver mellan fiktion och verklighet och vad det betyder för poliserna när de ska försöka lösa det här brottet?
Ett tema i boken handlar ju om det här med rundgången mellan fakta och fiktion. Fakta och fiktion informerar varandra. Och att ibland när människor, de flesta människor har ju lyckligtvis, man har ingen erfarenhet av brott och brottslighet. Det man vet om brottslighet, det har man från fiktionen. Man ser en deckare på tv eller man läser en sån här någon bok genom en deckardrottning och så tror man att det är så brott begås. Och så begår man brott utifrån det där, fast det oftast kan vara helt bort i tok och det håller inte. Och det här fallet är ju ett bra exempel på det. Det här är ju en människa som lever i en värld av liksom ihoplånade fiktioner. Därför att det är ingen som i verkligheten har använt kloroform för att döda någon. Det funkar inte så. Det är på så vis ett unikt fall. Det finns något tidigare fall, men det är mer av ett olycksfall så att säga. Det var inte avsikt att vara med dråp då. Så att för polisen är det här med kloroform, det är någonting som man liksom, det finns inte på deras karta.
Ingen går runt med kloroform utan att ha tänkt använda det. Dådet där mördaren har besökt eller brutit sig in hos Kickan i hennes hem är alltså planlagt.
Det är ingen som har använt sådana medel på det här viset. När man kommer på att det är detta som har tagit Kickans liv, alltså att hon har dött av kloroformförgiftning. Det beskrivs ju också som en sensationell vändning. Det är mycket så här då så är det sensationella vändningar. Men det här är en av de sensationella vändningarna, för att det var ingen som kunde tänka sig att det handlade om något sånt.
Möjligheterna i mordutredningen öppnar sig. Men ännu återstår en mycket lång resa. Samtidigt fortsätter Peter Englunds färd in i modernitetens Sverige. En resa som tar honom till mordplatsen i södra Stockholm. Inte vilken plats som helst. För det är en idyll som också har hotfulla inslag. Hör om det i nästa del av den här podden. Och läs hela historien i Söndagsvägen, en bok från Natur och Kultur. Den här podden är producerad av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Postproduktion Andreas Karlsson. Övriga röster Fredrik Heinze och Emma Härdmark. Ljudeffekter av Soundflakes och Hörspillverkstad från freesound.org licensieras under Creative Commons. Det här är en produktion år 2020 från Commercial Content som är en specialistbyrå för innehåll. Du kan läsa mer om oss på www.commercialcontent.se.